Tack för fantastiskt fin sång. Tack för förtroendet också att få komma hit igen. Jag ser det som ett stort förtroende. Jag har en väldig respekt för den här talarstolen i våra kyrkor. Jag var en gång, jag var ute på Smögen på missionskyrkan där, och texten för den söndagen, det handlar om Jesu dop. Jag har ju då en baptistisk bakgrund. Jag kommer från den så kallade Örebrobaptisterna. Och jag sa till pastorn där då att du är inte ängslig för att jag har en annan syn i vissa frågor kanske än vad du har. Du, sa han, jag har så många söndagar på mig som jag kan rätta det. Så det är inga bekymmer. Tala det Herren har sagt till dig, sa han. Men det gick bra. Vi ska läsa dagens text. Det är ju, texten handlar, kan man säga, om epilogen i Johannesevangeliet. Jag ska snart nämna om varför det kallas så. Det är det sista kapitlet, den 21 kapitlet. Och texten börjar alltså då den 15 versen. Men jag läser några verser innan. Om ni undrar varför det inte riktigt stämmer här. Jag tänkte läsa från början för att få sambandet här. Därefter uppenbarade sig Jesus på nytt för lärjungarna vid Tiberias sjö. Och han uppenbarade sig på följande sätt. Simon Petrus och Thomas, som kallades tvillingen, och Natanael från Kana i Galileen och Zebedeus söner och två andra av hans lärjungar var tillsammans. Simon Petrus sa då till dem, jag går och fiskar. De sa till honom, vi går också med dig. Och de gick ut och steg genast i båten. Men den natten fick de inget. Och när det nu hade blivit morgon stod Jesus på stranden, men lärjungarna visste inte att det var Jesus. Då sa Jesus till dem, barn, har ni något att äta? De svarade honom, nej. Och han sa till dem, kasta ut nätet på högra sidan om båten, så ska ni få. Då kastade de ut, och nu fick de så mycket fisk att det inte gick att dra upp dem. Den lärjunge som Jesus älskade sa då till Petrus, det är Herren. När Simon Petrus hörde att det var Herren tog han på sig ytterplagget, för han var inte klädd, och kastade sig i sjön. Men de andra lärjungarna kom med båten, för de var inte längre från landen omkring 200 alnar. Och de drog efter sig nätet med fiskarna. Och när de hade stigit i land såg de glödliga där och fisk som låg på den och bröd. Jesus sa till dem, bär hit av de fiskar som ni fångade nu. Simon Petrus stod upp och drog upp nätet på land, fullt av stora fiskar, 153 stycken. Och fast det var så många gick nätet inte sönder. Jesus sa till dem, kom och ät. Och ingen av lärjungarna vågade fråga honom, vem är du? De visste att det var Herren. Då kom Jesus och tog brödet och gav åt dem, och likaså av fisken. Detta var nu tredje gången som Jesus uppenbarade sig för sina lärjungar, sen han hade uppstått från de döda. När de nu hade ätit sa Jesus till Simon Petrus, Simon, Jonas son, älskar du mig mer än dessa? Han sa till honom, ja, Herre, du vet att jag har dig kär. Han sa till honom, föd mina lamm. Han frågade igen för andra gången, Simon, Jonas son, älskar du mig? Han sa till honom, ja, Herre, du vet att jag har dig kär. Han sa till honom, var en herde för mina får. Och för tredje gången frågade han honom, Simon, Jonas son, har du mig kär? Simon blev bedrövad över att han för tredje gången sa till honom, har du mig kär? Och han svarade, honom: Herre, du vet allt. Du vet att jag har dig kär. Jesus sa till honom: föd mina får. Sannerligen, sannerligen säger jag dig, när du var ung spände du själv bältet om dig och gick vart du ville. Men när du blir gammal ska du sträcka ut dina händer, och en annan ska spänna bältet om dig och föra dig dit du inte vill. Med detta sa han för att ge till känna med vilken slags död han skulle förhärliga Gud. Och efter att han hade sagt detta sa han till honom: följ mig. Då vände sig Petrus om och såg att den lärjunge som Jesus älskade följde efter. Han som också vid måltiden hade lutat sig mot hans bröst och sagt: Herre, vem är det som förråder dig? Petrus såg på honom och sa till Jesus: Herre, och hur blir det med honom? Jesus sa till honom: om jag vill att han ska bli kvar tills jag kommer, vad rör det dig? Följ du mig? Så kom det talet ut bland bröderna att den lärjungen inte skulle dö. Men Jesus hade inte sagt till honom att han inte skulle dö, utan: om jag vill att han ska bli kvar tills jag kommer, vad rör det dig? Detta är den lärjungen som vittnar om detta och har skrivit detta. Och vi vet att hans vittnesbörd är sant. Och det finns också mycket annat som Jesus gjorde. Och om det skulle skrivas ner var för sig, tror jag inte att ens hela världen skulle rymma de böcker som då skulle skrivas. Amen. Herre, så ber vi att du ska välsigna ditt ord på våra hjärtan, Herre. Tack att vi får samlas den här stunden, Herre. Tack att du är närvarande mitt ibland oss. Amen. Johannes evangeliet, det börjar med några versers prolog. Och det slutar med ett kapitel som man skulle kunna kalla för en epilog, för att det 20:e kapitlet är egentligen en avslutning på Johannes evangeliet, och sen kommer det 21:a som är lite tillägg. Och det är väl egentligen också tveksamt om det är Johannes som har skrivit det, för vi kan ju läsa här i slutet att det finns ett vi nämnt. Vi vet att hans vittnesbörd är sant. Det är någon annan som har skrivit uppenbarligen det här. Kanske till och med skrivet efter det att Johannes hade dött. Det vet vi inte så mycket om. Johannes evangeliet är ju lite speciellt. Det är ju tillkommet rätt långt efter de andra evangelierna. Vi tror att det är skrivet kanske runt 90, drygt 90. Johannes sitter i Efesus. Och det är en helt annan situation för både det judiska folket, kan man säga, och det övriga folket som tror på Jesus. Det har varit uppror i Israel, och församlingen i Jerusalem är skingrad. Antagligen är de andra apostlarna döda, har lidit martyrskap, och det är bara Johannes kvar, och det är en rätt gammal man när han skriver det här. Det berättas om honom att han nog blev en liten bit över 100 år, och när han kom in i Efesus, de fick de bära in honom på bår, och när han då bars fram till en plats i kyrkan så sägs det att han kunde vinka lite, och så kunde han säga till folket: älska varandra. Det var hans bidrag på ålderdomen. Och man kan ju då undra lite varför han skriver ett evangelium så långt efter de andra evangelierna. Och det kan vi ju inte få något riktigt svar på, naturligtvis. Men den här sista epilogen som då finns, den innehåller två huvudtankar. Och det är de jag vill ha med idag. Och det första, det handlar om fisket. Och det tror jag är en missionstank i det. bli människofiskare. Och det andra, det kan man säga, det är hur Jesus hanterar en lärjunge som bär på skuld för 3 förnekelser. Det är ju inte alla lärjungarna som nämns här. 5 nämns vid namn. 2 nämns inte alls, men de är 7 stycken. Och det här är ju en text som vi har läst många gånger. Och jag minns när jag var ung och gick på pastorskolan i Örebro, så var detta en av de första texter som vi skulle fördjupa oss i. Och ni vet att då var det lite nervöst också. Vi skulle säga någonting om de här texterna och fundera. Och det är klart att då gick det lätt att liksom sjunka ner i det här. Varför var det 153 fiskar just? Vad står det för? Och varför var de 7 fiskare, lärjungar, i båten? Och varför är det 2 olika ord när Jesus har sitt samtal med Petrus? Han talar om kärlek, eller agape också, det här, alltså den här Guds kärlek till människan, alltså kärlek på en väldigt hög nivå. Och sen svarar Petrus med filos, kärlek på en lite lägre nivå. Och det där fördjupade vi oss i. Och risken är ju att man tappar lite av huvudtankarna när man vill komma åt detaljerna. Men texten känner vi igen. Varför var det då 7 lärjungar och inte 11? Var fanns de andra? Ja, det här sker några veckor efter det påskens Jesu korsdöd och uppståndelse. Han hade ju sagt till de lärjungarna att de skulle gå upp till Galileen. 7, det finns ju en talmystik i Bibeln som är väldigt spännande, och i synnerhet så var ju judarna väldigt duktiga på det. Talet 7, det stod för någonting som var komplett, någonting som var fullkomligt. 4 väderstreck, 3 i treenigheten. Och så lägger man ihop det där och så får man talet 7. Och då är det liksom, det innefattar allt, himlen, det innefattar jorden. Kanske att det var så att det fanns en tanke med att det skulle vara just 7. Och att det talar om lärjungarnas kallelse att bära ut evangeliet till en hel värld. Jag har sett en sån där fiskebåt, för det finns en sån som är uppställd på en kibbutz invid Galileiska sjön, alltså en fiskebåt från Jesu tid. Det var en rätt rejäl fiskebåt. Och det gick åt några stycken och ro en sån. Och vi kan läsa på andra ställen att alla lärjungarna var med i en sån här båt, att de fick plats. Men nu var det 7 stycken som den här första delen av epilogen handlar om. Och de har då varit ute en natt. De fiskade på natten tydligen. Och så när gryningen kommer så är de på väg tillbaka. Säkert trötta och slitna. Och traditionen säger att den här händelsen, man pekar ut en plats som ligger på västra sidan utav sjön. Och det innebär att när de kommer och solen går upp så har de solen i ryggen. Och så ser de på långt håll att det finns någon där inne på stranden. Och de ser att det finns en liten eld där. Men de känner inte igen att det är Jesus. Men de får höra hans röst. Och så säger han, mina barn, har ni någonting att äta? Och då är de inte mer än ungefär 90 meter ifrån land. Och det är inte så långt. Men de känner ändå inte igen Jesus. Och det har vi ju fler exempel på, att när Jesus hade uppstått, det var någonting som hade förändrats. Ni vet, Emmausvandrarna kände ju inte heller igen honom. Men så den tänkande lärjungen Johannes, han säger i båten, det är Herren, säger han. Och den impulsive, handlingskraftige lärjungen Petrus, det står att han kastar sig i sjön. Det var nog inte så djupt där, för det står inte att han gick på sjön, utan han bottnade nog. Men han går in och så sätter han sig hos Jesus, står det. Och då kommer lärjungarna in med båt med i alldeles i närheten där. Och så frågar Jesus, har ni fått någon mat? Har ni ätit någonting? Nej, säger de. Vi har inte fått någon fisk, inte en enda. Det finns en särskild fisk i Galileiska sjön som kallas för Petrusfisk. Det har jag ätit en sån en gång. Det var inget vidare. I synnerhet inte oss som bor på västkusten och som är vana vid riktig fisk. Men den var dyr, det kommer jag ihåg. Men då får de det här lite märkliga budskapet, kasta ut nätet på andra sidan båten. Det var ett nät, alltså ett kastnät. Och jag har sett när de kastar ut nät, de är ju jätteduktiga. Det är ganska stora nät och så kan de ändå få det liksom gå ut hela nätet och så funkar det så man kan dra in det som en trål. Men jag tror inte att en van fiskare kanske inte skulle lyssna så mycket på vilken sida du har så att säga, fiskeredskapet. Utan har man försökt en hel natt och så inte fått någonting och så får höra att kasta ut på andra sidan båten. Och man är nästan i land och det är ganska grunt. Så, och då hade de faktiskt inte känt igen Jesus när de fick det här budet. Men de lydde. Och det är lite av hemligheten med missionstanken. Att man lyder Jesu befallning. Många kan vittna om att man har fått en kallelse att gå åt kanske någon speciell stans i världen. Och så följer man det. Och så ser de att det händer någonting. Det är ett under som sker. Och det begriper de här fiskarna att det, i båten att det här är något speciellt. Och så säger Johannes i båten, det är här. Och då har han både hört rösten. Han har sett elden där inne. Men framförallt han har ju sett all fisken de har fått. På ett förunderligt sätt. 153 stycken. Tänk vad vi spekulerade på missionsskolan om 153. Det fanns tankar att det är alla folkslag och allt möjligt. Jag fiskar ibland och jag har en liten loggbok i min båt. Och där skriver jag upp hur många fiskar jag får. 153 har jag aldrig fått. Men det hör till att man liksom vill gärna skriva upp hur många man har fått. Det är inget konstigt med det. Men när de har lagt till där, då får Petrus hjälpa till att få det här nätet, fulla nätet, upp på land. Och så ordnar Jesus så de får äta en rejäl frukost där, de här trötta, slitna fiskarna. Men de vågar inte fråga, vem är du egentligen? De kände inte riktigt igen honom till utseendet, men de kände igen det mästaren som har gjort under. Det är mästaren som säger till oss, mina barn, har ni något att äta? De kände igen tonfallet säkert, men omtanken där. Och så är man där i tysthet och så sker det här. Jesus, han bryter brödet och han har fisken. Och så tror jag att de kommer ihåg den där stunden, ni vet, på kvällen på skärtorsdagen. När Jesus bryter brödet och delar kalken. Och då är de ändå mer säkra på att det är Herren som sitter mitt framför oss nu. Som har uppstått. Och Petrus som bär ju på en skuldbörda. Och det är klart att det tynger honom. Kanske att de andra inte riktigt förstår att det här är en förtydligande av kallelsen att gå ut och fiska människor. Det skulle de nog komma på framöver. Men Petrus sitter nog där och tycker det är ganska jobbigt det här. Och då förstår vi att Jesus, han tar Petrus lite grann vid sidan och så går de undan lite grann. För nu ska Petrus och Jesus göra upp liksom. Och då sker det mellan fyra ögon och inte mellan de sju fiskarna och Jesus. Alltså Jesus själavårdande arbete, det kan ju stå som ett, tycker jag, ett fantastiskt förebild för oss. När Jesus ska gå till rätta med oss så gör han inte offentligt. Han gör det ansikte mot ansikte. Och han gör det på ett sånt fantastiskt sätt. Det är tre gånger som Jesus frågar, älskar du mig? Har du mig kär, säger han ju tredje gången. Tre gånger förnekar Jesus, tre gånger gör de upp. Och så kommer kallelsen, föd, eller för på bete står det också i vissa översättningar. Det vill säga, se till att fåren, det är vi i församlingen det. Kanske inte är precis som man sträcker på sig om vi kallar fårskallen, men det är bilden av församlingen. Lammen tror jag det är, antingen är det bild av barnen eller också är det bild av de som har kommit med nyligen. Men det är de som Jesus har som märke, och det förstår Petrus. Nu får han kallelsen att vara herden för jorden. Han trodde nog att jag har förverkat det genom min förnekelse. Men Jesus säger, du får tillbaka uppdraget, Petrus. Och Petrus, du är förlåten att du har förnekat mig. Du får ett nytt förtroende och du får bära det vidare. Sen säger han till honom att när du blir gammal, Petrus, då ska dina armar sträckas ut. Det är en bild av korsfästelse. Det vill säga, Petrus, du ska dö en död likadan som min. Det lärde Petrus två saker. Du ska bli gammal, Petrus. Men hotet hänger ju över lärjungarna efter Jesu död. Och ungefär år 70 så hade ju romarna slagit ner det här upproret med en förfärlig korsfästelse och allt möjligt. Petrus visste, jag ska bli gammal. Men jag kommer också att dö en martyrdöd. Det får han veta. Och så kommer då den här sista skrivningen i den här epilogen om den lärjunge presenteras. Den lärjunge som Jesus älskar. Alltså här skrivs det att det är Johannes som har skrivit Johannesevangeliet. Men den lärjunge som vittnar om detta har skrivit detta, och vi vet att hans vittnesbörd är sant. Vilka vi? Ja, jag tror att det var Johannes egna lärjungar i Efesus. De hade ju hört Johannes. De hade sett honom. De visste vem han var. Den gamle mannen som bars in i gudstjänsten. Vi vet, säger de, någon här. Och till och med så preciseras det lite grann, tycker jag, att jag tror att inte hela världen skulle rymma alla de böckerna. Det är tydligen någon lärjunge som har tagit på sig att skriva de här sista raderna. Och kanske att Johannes var död när de skrevs. Petrus var det definitivt. Alla de andra apostlarna var också döda. Paulus fanns inte heller med längre. Alltså missionstanken. Det är det första i epilogen. Gå ut, gör alla folk till lärjungar. Det förstärks här, förtydligas. Och sen kommer den sista delen, upprättelsen. Och det är för alla oss Jesu lärjungar. Rätt som det är så hamnar vi i en situation. Och vi känner, nej, jag tappar allting. Jag har gjort fel. Nu går kallelsen ifrån mig. Jag får inte vara med längre. Jag har gjort ett stort misstag. Och så säger Jesus, älskar du mig? Det är det väsentliga. Har du mig kär? Älskar du mig? Då ger jag dig kallelsen tillbaka. Då får du träda in i tjänst igen. Du får ett nytt tillfälle. Påskens vittnen fick uppleva missionstanken förtydligad. Och fick också se hur själavården ska gå till. Och fick uppleva Petrus. Jag tror han växte där. Jag tror att han fick lägga av sig skuldbördan. Och det såg de andra sex. Nu är det en annan Petrus som har gått i land. Kastat sig i vattnet och gått i land. Nu går herden Petrus därifrån. Tack Herre för ditt ord. Låt det växa på våra hjärtan. Amen.